Jag heter Christian Mölk och är pastor i den här församlingen. Och jag tänkte att jag skulle börja med att göra alla besvikna. Jag har ju haft förmånen att skriva en väldig massa om Korintherbrevet. Men jag kommer inte predika om det idag, tyvärr. Jag är ledsen att göra er ledsen. Men ni som känner mig vet ju att jag har en förkärlek för Gamla testamentet. De här fantastiska berättelserna där. Och jag har hamnat där idag. Så jag tänkte att jag ska prata lite om Ittai, heter han. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, men någonting sånt. Och han är ju en fantastisk person som jag tror att de flesta bläddrar förbi när man läser Gamla testamentet. Men jag tänkte stanna vid han idag och se om det finns någonting där vi kan lära oss från honom. Men innan det så tänkte jag bara lägga upp bakgrunden här lite. Innan vi kommer in i liksom, och får möta Ittai. Då är det så här att, ni vet David, han som dödade Goliat. Han är kung i Israel. Han har börjat bli gammal. Han kanske är omkring 60 år. Han har verkar det ha gått ner sig lite. Han styr inte upp sitt land så där jättebra. Tyvärr. Och han har en son som heter Absalom. Och han verkar lite trött på att sin pappa David inte sköter landet som han borde. Och han gör en massa dumheter och det blir lite bråk mellan han och David. Men det står så här om Absalom. I hela Israel fanns ingen som lovordade så mycket för sin skönhet som Absalom. Från fötterna till huvudet fanns inget fel på honom. I Bibel 2000 tror jag till och med står han var fulländad. När han lät klippa håret, hör på det här nu. När han lät klippa håret på sitt huvud. Han lät klippa det i slutet av varje år. Eftersom det blev för tungt för honom. Så vägde håret 200 siklar efter kungsvikt. Jag försökte googla hur mycket 200 siklar är. Jag hittade någonting. 2,5 kilo hår. Han var tydligen fulländad ända från fötterna till huvudet. Han i alla fall, den här fantastiskt vackra mannen, i sina bästa år. Ung och liksom stark och mäktig liksom, och en tronarvinge till kung David. Fatta liksom vilken grej. Han hamnade lite onåd hos David och jag ska inte gå in på hela den historien. Men sen står det att han får komma tillbaka lite till Jerusalem. David vill inte träffa honom, prata med honom, för det har hänt en grej. Han har mördat en person och så vidare. Men Absalom, det han gör, han vill störta sin pappa från tronen. Han vill ta makten själv. Han vill inte vänta tills David dör någon gång, utan han vill ta makten. Så det han gör, det står att han sätter sig i porten. In till stan, till Jerusalem. Och när det kommer folk som har sina bekymmer och som de vill att kung David ska lösa, han är ju ändå den som har makten, då säger Absalom till dem, nej men lyssna på mig liksom. Om jag hade varit kung, säger han, då hade det här ordnat sig ut. Och så gör han i flera års tid. Så det kommer folk liksom som han får höra från Absalom att David inte sköt sitt jobb, han är en dålig kung. Och om bara jag vore kung så skulle allt bli mycket bättre. Den första tanken jag har är så här. Vem sitter vid porten in i till ditt hjärta och viskar i ditt öra? Liksom? Om bara jag vore kung så skulle ditt liv bli mycket bättre. Men som inte egentligen borde sitta där. Som inte borde vara den som viskar i ditt öra liksom, och försöker lura dig bort från Guds plan för dig. Vem är liksom Absalom i ditt liv? Säkert finns det någon. Kanske ditt ego. Kanske djävulen. Kanske någon som försöker förstöra ditt liv. Liksom. Lyssna inte på den rösten. För det leder bara till fördärv. Och det hände också Absalom så småningom. I alla fall, när Absalom känner att tiden är inne, då griper han makten. Liksom. Han utmanar David. Och David är gammal, verkar liksom gett upp sitt ledarskap, har misskött det. Han bestämmer sig för David. Han tänker inte kriga mot sin egen son. Där går gränsen för David. Han vågar kriga mot Goliat, han vågar kriga mot filisterna, han vågar kriga mot alla. Men han kan inte ha ihjäl sin son. Så han bestämmer sig för att lämna Jerusalem när Absalom griper makten. Och David får höra att folket har övergett honom. Israel lyssnar inte längre på David. Hans familj, hans egen son har övergett honom. Han får höra att hans rådgivare har övergivit honom. Hans närmsta män har gått över till Absalom. Hans egen stad, Jerusalem, har övergett honom. Alla har övergett den gamle kung David. Och han inser, det är kört. Mitt liv är slut. Min tron är liksom, jag får lämna den. Jag måste lämna Jerusalem. Jag vill inte döda min son. Och jag vill inte att Jerusalem förstörs i krig. Jag sticker. Jag ger upp. Så blir det inget krig. Och Absalom får väl bli kung då. Uppgivet liksom. Så han flyr. Han lämnar Jerusalem. Och han tar med sig ett gäng. De som trots allt var lojala mot David. De följer med honom. Och så går han ut från Jerusalem. Och så stannar han vid ett tillfälle. Kanske för att pausa. Han är trött. Det är varmt. Och han stannar. Och jag ser framför mig hur en äldre liksom David står med en käpp. Och lutar sig och vilar en stund. Medan folk går förbi honom. Och så tittar han på de här personerna. Och så står han där och liksom tänker. De här personerna, det är de som har stannat vid min sida. Och så kommer det en person medan David står där och tittar som går förbi. En person som heter Ittai. Och då så stannar David upp och säger, frågar liksom, Ittai, vad gör du här? Varför går du med oss? Vänd om. Stanna hos kungen, alltså Absalom. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt land. Du kom igår. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss när jag nu ger mig av? Vart det nu än bär hän. Vänd tillbaka. Ta dina bröder med dig. Nåd och sanning vare med dig. David ser Ittai. En man som är filisté. Ni vet, alltså israeliternas fiender. Goliat. Han var en filisté. Ni vet, Israel och filisterna, de krigar med varandra hela tiden. Här är en filisté som har anslutit till David. Och dessutom var han från Gat, samma stad som Goliat. Så han är alltså en filisté, en främling för Israel. Han har anslutit sig till David. Och han verkar vara en ganska mäktig person. 600 man har han med sig. 600 krigare. Och han kom igår för att vara med David. Och när David får se honom så bara, vänta lite nu Ittai. Du behöver inte det här. Mitt liv är kört. Jag kommer få irra omkring i en öken för resten av mina dagar. Mitt liv är slut. Det är en ny kung på tronen. Följ honom istället. Du har inte gjort något fel. Du har inte gjort något mot mig. Jag önskar dig inte olycka. Följ Absalom istället. Så det är den andra lärdomen jag vill liksom att vi ska stanna upp vid. David här är en sann vän till Ittai. Han säger honom liksom, tänk efter nu. Du kommer förstöra ditt liv om du följer mig. Du kommer få offra allt. Ska du verkligen riskera det? Ska du verkligen köra allting i botten? Ska du ge upp allt du har? Jag gissar att Ittai var förmodligen, alltså är du befäl över 600 man från en liten stad som heter Gat, då var du förmodligen en ganska upphöjd person i Filistén. Det var inte vem som helst den här Ittai. Det var säkert, han hade säkert sitt palats eller åtminstone var han rik och en stor ledare i Filistén liksom. Så att det är inte vem som helst förmodligen. Och David bara, du kommer förstöra ditt liv. Om du ska irra med mig i öknen, du kommer bli fiende till Absalom. Ditt liv kommer också vara kört. Om du följer mig. Du kommer få offra allting. En sann vän vågar säga sanningen till oss. En sann vän vågar utmana oss när vi står inför vägval i livet. Och inte bara vara den som hejar på oss eller en ja-sägare. Vad tror ni Ittai gör? Ni behöver inte svara, men vi kommer till det strax. Men jag vill bara säga det att tänk själv om du står inför det här valet. Absalom, han var den nya spännande personen i landet. Han var liksom den moderna, om vi säger så. Han var ju skönheten själv. Med allt sitt hår liksom. 2,5 kilo hår på huvudet. Tänk er det liksom. Han var vacker, han var snygg, han var en ledare. Han var framgångsrik. Han stod på toppen av sitt liv liksom. Han var ung, han var mäktig. Han har besegrat David. Är ni med? Det är inte vem som helst vi snackar om nu, Absalom. Tänk att få följa honom och Itta kommer som ny person. Och han kan få världens möjlighet att stiga i sin karriär. Liksom. Tänk vad han står inför i sitt vägval just nu, Ittai. Vilken chans han har. Jag var i Nepal en gång. Och då var jag gjorde ett arbete om den stora väckelsen som var där för x antal år sedan. Alltså en av de största väckelser som någonsin har varit i världen. Miljoner människor har blivit frälsta i Nepal på väldigt kort tid. Men alla som, alltså de var ju hinduer. Alla som blev kristna riskerade framförallt två saker. Nummer ett, att bli förskjuten från din familj. Eller det var inget de riskerade, de blev det. Alla som valde att bli kristna var tvungna att lämna sin familj i princip. Sin hinduiska familj. Nummer två, du riskerade fängelsestraff. Det var 6 månader i fängelse för att bli kristen. 6 år i fängelse om du ledde någon annan till kristendomen. Är ni med? Och så frågar han så här. Han hade varit med om den här väckelsen när han var ung. Och nu var han lite äldre då. Och så frågar han liksom. Hur tänkte ni? Hur vågar ni? Hur gjorde ni liksom för att kunna bli så framgångsrika trots allt det här ni var tvungna att uppoffra? Vet ni vad han svarar? We counted the costs. Vi beräknade kostnaden, sa han. Som Jesus sa, det är ett citat från Jesus. Vi beräknade kostnaden. Vi tänkte, ja, jag kommer att förlora min familj. Så är det. Jag kanske kommer hamna i fängelse. Så är det. Är det värt det? Ja, det är det. Jag tänker offra det i så fall. För att få följa Jesus. Det är värt det. Och jag har bestämt mig för det. Och jag kommer stå fast vid det. Ittai. Han hade lämnat sin familj i Filistén i Gat. Han hade lämnat sitt hemland. Han hade lämnat allt. För att han hört talas om David. En man som han ville följa. Förmodligen har han hört att det här är en gudsman. Det är inte vem som helst. Han känner Herren. Han vill jag följa. Han var inte i Jerusalem för att följa vem som helst. Så när Ittai svarar David så säger han så här. Så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever. Där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara i liv eller död. I Davids svåraste stund, när hela hans liv har rasat samman, när allting är förstört, när han inte har någonting kvar, när han, till och med hans eget barn är emot honom, när hans familj har lämnat honom, när hans stad har övergett honom, när hans närmsta rådgivare har övergett honom, när hans land inte längre följer honom, när han är på väg bort ut i öknen, då står Ittai där och säger till honom: jag tänker följa dig, David. Jag tänker följa med dig i din svåraste stund. Det för mig, det är sann vänskap alltså. Det är sann lojalitet. Tänk om man hade en liten gnutta av den lojaliteten oss emellan liksom, som kristna bröder och systrar. Att när du går igenom ditt livs svåraste stund, då finns vi där för dig. Vi kommer inte överge dig. Vi kommer säga sanningen till dig. Om du går i fel riktning, om du tar saken i egna händer som Absalom gjorde. Eller vi kommer vara ärliga med dig. Men vi kommer också vara där med dig. Det värsta som finns är ju människor som vill vara ärliga och som vill liksom hela tiden berätta för oss alla fel vi gör. Men som inte vill stå med oss tillsammans med oss i vår svåraste stund. De sanningssägarna ska man inte lyssna på. Men de som vågar stå tillsammans med dig när du går igenom ditt mörker, de ska man ta vara på. Ni vet, för vad var det? Minns inte längre, jag förtränger de där åren, men för några år sedan så gick jag igenom mitt livs svåraste stund och hade diverse cancerbehandlingar och sånt där i Umeå. Och jag kommer ihåg så här, när jag visste så här att nu kommer jag behöva gå igenom riktigt jobbiga stunder här. Skulle få bo på sjukhushotellet. Björken. Eller visst heter det så? Ja. Och jag visste liksom det här kommer bli jobbigt liksom. Det här kommer bli riktigt tufft. Och jag vill inte ha någon där, minns jag att jag tänkte. Jag vill inte ha besök liksom. Det här kommer bara bli jobbigt. Jag vill inte någon ska se mig när jag mår så här dåligt liksom och helt under isen. Så jag liksom, nej men det är bra. Det är, jag vill liksom gå igenom det här själv. Och så tänkte jag. Så kom jag ihåg min bror ringde. Och sa, jag kommer upp. Jag tar bilen och kör. Jag bara, jag vill inte ha besök så. Nej men jag kommer upp. Ja, det är inget att snacka om. Jag kommer. Och så körde han upp liksom. Och så fick han bo där på hotellet med mig en tid. Det är starkt alltså. Att göra som Ittai. Och se en människas mörkaste stund. Och säga, jag kommer vara med dig. Jag kommer stå tillsammans med dig i detta. Du måste naturligtvis ta kampen själv. Det är din kamp. Men jag kommer vara här med dig. Och vi kommer gå tillsammans. Och om det kostar mig i livet så är det så. För jag har beräknat kostnaden. Jag tänker gå den här vägen tillsammans med dig. De besluten. Tänk att få ha en vän som tänker så. Och som agerar så. Skulle du vilja ha en sån vän? Då ska du också tänka liksom, hur kan jag bli en sån vän? Hur kan jag säga till en medmänniska att jag ser att du går igenom din svåraste stund just nu. Får jag gå en bit på den här vägen med dig? Liksom. Nästa grej. En vän får dig att gå längre. En sann vän. Nu är det David i sin tur. För då svarar David till Ittai, kom då och gå med oss. Och gatiten Ittai följde då med tillsammans med alla sina män och alla barn som han hade med sig. En sann vän får dig att gå längre. Jag hade en vän när jag bodde i Stockholm som hade det svårt med alla möjliga saker. Och jag kommer ihåg att vi snackade mycket om att jag utmanade honom hela tiden. Liksom. Han liksom, tar tag i dig och allt det här liksom. Och så sa jag, en grej som hade betytt mycket för mig det var när jag besteg Kebnekaise, då växte jag liksom som människa. Det var en stor grej för mig. Jag tror det skulle vara bra för dig. Han bara, nej men jag tror inte jag klarar det. Jag vågar inte. sa han, bara som svar. Och så bara, nej, men... Och till slut så sa jag till han, men jag följer med dig. Jag vet att det går. Jag har klarat det, då kommer du också klara det. Vi går tillsammans. Vi bestiger Kebnekaise ihop. Jag hjälper dig liksom. Ja, men nej, men det kommer inte gå liksom. Jo, det kommer gå. Om jag har klarat det så klarar du det. Och till slut så gick han med på det. Okej, jag följer väl med då liksom. Jag tror inte det kommer gå, men ja, visst liksom. Säger du, jag kan följa med dig. Ja, okej. Jag tror att ibland måste man göra så där. Att om du vill att en annan människa ska växa i sin tro. Ja, men säg till den personen. Jag går med dig. Jag vill så gärna att du ska växa. Jag vill så gärna att du ska få utvecklas. Jag kan ta mig an dig. Jag hjälper dig vidare liksom. En sann, lojal vän finns där för oss när det blir mörkt. Men hjälper oss också att gå vidare. Att ta sig fram längre. Avslutningsvis här. Det står att några kapitel senare om Ittai igen. I kapitel 18 i andra Samuelsboken. David mönstrade sitt folk och satte befälhavare över dem. Några över 1000 och andra över 100. Därefter sände han iväg folket. En tredjedel under Joabs befäl. En tredjedel under Abishais, Zeruias sons, Joabs brors befäl. Och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Han fick Davids förtroende. När Ittai stod med David i hans mörkaste stund och var beredd att offra sitt liv för att följa David och hjälpa David, då gav David honom 100% förtroende tillbaka. Och så tänker jag också att vi som i en församling, vi måste våga ge varandra förtroende att växa och att få ta ansvar. När vi pastorer bad tillsammans i tisdags, vi svarade i tisdags, det var innan vi åt surströmming, så det kan inte vara det som har påverkat mig. Men vi bad tillsammans. Och då fick jag en bild som jag tyckte passade in på den här predikan också. Jag vet inte om det var en profetisk bild eller bara min hjärna som tänker på innebandy hela tiden. Men det var en bild av att en människa, en person, kan vara ganska anspråkslös. Tyst, tillbakadragen, ser inte mycket ut för världen. Men ger du personen en innebandyklubba, så förvandlas de inför våra ögon till en stjärna. Har ni märkt det? Det händer inte alla givetvis. Men ni förstår konceptet. Samma grej. Man kan vara liksom en person som inte sticker ut. Ingenting sådär. Och så ger de en mikrofon. Och så börjar de sjunga. Liksom. Wow! Alltså den där grejen. Att Gud vill förvandla oss. Eller vill få oss att blomma ut i den uppgift vi har fått. Det är inget fel på att vara en anspråkslös, tillbakadragen person. Men när man får hamna rätt, när man får liksom sin uppgift i världen, så förvandlas man till en ledare. Och så var det med Ittai. Han var en främling, han var en filisté. Han var en nobody, liksom, nästan en fiende i Israel. Men när han fick komma i Davids tjänst så förvandlades han liksom. Han blev en stor ledare i Israel, i Guds folk. Trots att han var en främling, en filisté. Så Gud vill använda dig. Skillnaden då mellan Absalom och Ittai. Absalom ville ta makten med egna händer. Han ville avsätta kung David. Vad hände med han? Jo, han dödades i strid sen lite senare. Och David sattes tillbaka på tronen. Ittai, han ställde sig till kungens förfogande. Han sa, jag kommer följa dig David. Jag tänker inte följa Absalom. Jag har inte lämnat allt för att följa ännu en ogudaktig ledare. Nej, jag har kommit hit för att jag ska följa dig David. Han upphöjde Gud till en ledare i Guds folk. Vet ni? Det finns en till person som besökte mig där på sjukhuset i Umeå. Det finns en till person som var med mig i min svåraste stund. Det finns en till person som brukar säga mig sanningen ibland. Som brukar säga till mig så här, när jag gör dumheter. Det finns en till person som får mig att gå längre. Och det finns en till person som ger mig förtroende och förvandlar mig liksom från en främling till en ledare. Vet ni vem den personen är? Jesus. Och jag vill att vi ska tänka på det här en stund nu. Jesus är ju liksom som Ittai på ett sätt. Eller som David, beroende på vem i konversationen där. Jesus vågar säga dig sanningen om ditt liv. Han säger till dig liksom, nu är du ute på en på hal is här, hör du. Det här är inte jättebra det du gör nu i ditt liv. Han kommer inte hoppa över de där besvärliga samtalen med dig. Men han står vid din sida när du går igenom de här mörka stunderna. Han kommer inte lämna dig och bara säga massa jobbiga saker, utan han kommer vara med dig i de här jobbiga stunderna. Jesus får dig att gå längre, han utmanar dig hela tiden att gå vidare, att inte fastna liksom. Och han ger dig stort förtroende. Men om du vill följa Jesus, som Ittai följde David, så behöver du också säga till Jesus det Ittai sa till David. Är ni med? Det hänger ju också ihop. Du behöver säga till Jesus, du är min kung, inte Absalom. Jag tänker följa dig. Jag har beräknat kostnaden. Jag tänker följa dig. Oavsett vad det kostar, om jag får lämna familj, jobb, allt vad det är, vänner, ett sätt att leva. Jag är beredd på det. Jag har beräknat den kostnaden. Jag kommer göra det. Du behöver säga till Jesus att du är beredd att gå med honom. No matter what, liksom. Precis som Ittai sa.